Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vägskälen, hoppen och tvärvändningarna. Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Det lackar mot jul när vi spelar in det här, Boel, eller det kanske rusar mot jul.
Ja, det känns många. Ofta så här års.
Ja, och då tänkte vi att vi skulle bjussa på ett avsnitt som kanske passar under julledigheten när man förhoppningsvis har lite paus och tid för reflektion. Vi ska prata med Caroline Rundqvist. Hon är Head of Cybersecurity på PwC. Hon blev också utsedd till årets IT-kvinna av Tieto och även av Veckans Affärer som en av deras supertalanger. Men först har vi en julhälsning från vår samarbetspartner Twitch Health, eller hur, Boel?
Ja, det stämmer. Så Twitch brinner för att tillsammans med sina kunder och sina medarbetare skapa energi och välbefinnande för individen, företaget och samhället faktiskt. Och det var ju en anledning till att vi klev in i ett samarbete med dem för, ja, är det 2 år sedan nu?
Mm,
därför
snart.
Att de tar den här helhetsgreppet på hälsa som vi också eftersträvar. Och i basen för det, om man verkligen tänker stort på hälsa och sträcker ut det begreppet till att handla om hela världen, då är ju det här med demokrati och mänskliga rättigheter en väldigt viktig grund.
Mm.
Tyvärr står det inte så bra till i alla delar av världen. Och därför kring jul så brukar alltid Twitch skänka en slant till något som heter World's Children's Prize.
Mm.
Som sedan år 2000 har utbildat 42 miljoner barn, oj vad mycket, i demokrati och mänskliga rättigheter. Och då är det så här, att just nu så om man skänker pengar till deras verksamhet så finns det en donator som ser till att summan dubbleras. Så hur stor summa som än kommer in fram till den 31 december 2018, om det fortfarande är 2018 när du lyssnar. Så kan man lägga en slant och den blir dubblerad. Det är ju bra. Gå gärna in på worldschildrensprize.org. Och Fredrik Karlsson som är medgrundare och vd på Twitch Health, han har ju varit här i studion ett par gånger med oss också. Han vill passa på att tacka sina medarbetare och alla andra som har gjort skillnad för människors hälsa varje dag och tacka dem för ett riktigt givande år.
Mm. Tycker jag låter riktigt bra. Och mer om Twitch kan ni läsa på twitchhealth.se.
Ja! Välkommen Caroline Rundqvist.
Tack snälla.
Jättekul att ha dig här. Du har en cool titel tycker jag, Head of Cyber Security. Det är ett hett område, det här med IT-säkerhet. Kan inte du berätta lite mer konkret för oss som inte kanske känner till detaljerna? Vad gör de dagarna?
Ja, det är ett väldigt hett område. Det växer. Oron är större och större för alla typer av cyberbrottslighet. Jag skulle säga att jag lägger 85% av min tid på att jobba proaktivt. Där vi hjälper företag och organisationer att bygga robusthet och motståndskraft mot eventuell cyberbrottslighet. Och det handlar om processer eller skapa tekniska lösningar som gör att man skyddar verksamheten. Och sen de resterande 15% så går vi också in och stöttar bolag när de har haft någon typ av incident eller kris. Och hjälper dem att ta reda på vad är det som har hänt, hur ska man hantera det, hur ser man till att återställa verksamheten så mycket och så positivt som möjligt.
Och då låter det som att det proaktiva, då blir det ju väldigt tydligt kopplat till temat, alltså cybersäkerhet som man väl säger på svenska.
Exakt.
Men jag tänker det här arbetet när det har hänt något, det påverkar ju hela organisationen och kan ha många andra efterverkningar än just det säkerhetsmässiga.
Ja men precis, och när man är inne i en aktiv kris, då handlar det ju väldigt mycket om ledarskap, det handlar väldigt mycket om organisationen. Vi har ju liksom inte bara det kommunikativa perspektivet som jag vet att många, kanske PR-byråer och så, jobbar med. Att hur ska man kommunicera externt? Utan vi tittar ju jättemycket på, men vad är det som har hänt egentligen? För det är inte alltid så lätt att veta.
Så man hjälper till att reda ut det?
Exakt, och göra liksom forensikutredningar och titta på vad är det som egentligen har hänt? Hur mår personalen eller de som är i organisationen just nu, om man har kunder, hur påverkar det dem? Och sen är ju kommunikationen en jätteviktig del av det där, både externt och internt, men det är väldigt mycket större.
Och har du en IT-bakgrund? Kan du liksom fixa det här rent tekniskt, eller hur ser din bakgrund ut?
Nej, det har jag absolut inte. Jag är beteendevetare i grunden och har över åren kommit mer och mer in på IT-området. Jag är inte tekniker. Jag kan inte göra ett penetrationstest. Men däremot har jag ett team som är liksom experter. På ungefär 40 personer som jobbar med etisk hackning och så vidare. Och de är ju experter på det. Jag tror att det jag kan är att jag kan fungera ganska bra som brygga mellan de som kan IT på djupet. Och de som inte kan IT, det vill säga verksamheten. Och andra delar i ledningsgruppen som kanske inte har IT-bakgrund. Att liksom hjälpa till att översätta vad betyder det här och så vidare.
Det tror jag är en jättevärdefull kompetens. För när du sa, vad sa du nu, etisk
hackning.
Etisk hackning till exempel. Då försöker jag få en bild av det i huvudet. Men jag får inte riktigt till, vad är en etisk hackning?
Jo, men det handlar om att man hjälper. Man gör inte för att sätta dit eller utnyttja svagheter, men man hjälper bolag. Säg att vi har en bank som kund till exempel. Då provar vi. Kan vi hacka oss in i era system? Kan vi göra det utifrån? Kan vi göra det i någon av era appar eller så vidare? För att då visa på att på de här fyra ställena kommer vi in. Och det betyder att kommer vi in, då kommer andra in. Mm. Och då måste man täcka till de hålen. Mm. Så då påvisar vi dels var liksom bristerna eller säkerhetsluckorna finns. Men också rekommendationer kring utifrån de luckorna, prioritera dem på det här sättet. Eller det här ser vi att andra kunder är jätteutsatta för och så vidare.
Mm. Så vad intressant. Ni söker sårbarheter och
exakt.
Luckor.
Ja.
Och hjälper att stärka upp.
Exakt.
Ja, superspännande.
Jag läser här i motiveringen, i utnämningen du fick från Tieto, årets IT-kvinna. Så står det bland annat att du har visat att det går att utmana rådande strukturer med tydliga mål. Och därmed få in fler kvinnor i IT-branschen. Caroline har skapat sig en position och mandat att förändra. Kan inte du berätta lite vad det är du vill förändra?
Ja, var ska jag börja? Så känner jag det bara. Nej, men så här. IT-branschen generellt är det ju betydligt mer män än kvinnor. Och inom säkerhetsbranschen och mitt område så är det ju... Det finns en sanning om att det inte finns så mycket kvinnor inom området. Och jag håller inte med om den sanningen. Jag tror att det handlar jättemycket om att de som sitter på det här området idag, i och med att det har varit historiskt sett så mansdominerat, så gör det också att det är väldigt mycket män som sitter på de höga positionerna. Och även om man vill så har man kanske svårt att veta var hittar man kvinnorna. Därför att de är inte, finns inte kanske i ens naturliga nätverk. Väldigt många har ett förflutet inom försvaret eller polisen som också är mansdominerade branscher. Så man letar i sina kanaler som är mansdominerade. Eller består av väldigt mycket män och samma typ av män. Och jag vill utmana den sanningen. Jag tror att det handlar om att rekrytera på andra ställen. Det kan vara så enkla grejer som att uttrycka sig annorlunda i rekryteringsannonsen. Jag ser så ofta att det står liksom, ja men nu rekryterar vi en IT-ninja. Och liksom att man använder ett ordval eller en nomenklatur som jag tror kanske fler män än kvinnor kan identifiera sig med. Liksom. Och det gör också att det söker fler män till den här typen av roller. Och så.
Jag blir nyfiken för jag tänker bara begreppet IT var ju en gång i tiden något väldigt specifikt som bara några höll på med på en avdelning som då kanske var ganska liten.
Exakt.
Och idag håller vi alla på med IT hela tiden.
Mm. Exakt så. Mm. Och det gör ju också att man behöver inte ha den typiska, man behöver liksom inte vara programmerare eller kodare i grunden utan att förstå. Men alltså tekniken och IT är ju bara ett medel för att få ut sitt budskap eller skaffa fler kunder eller driva sin verksamhet eller förändra världen eller vad det nu kan vara. Mm. Och det gör ju att alla jobbar ju nästan idag med IT på ett eller annat sätt.
Och jag tänker också, förlåt att nu avbryter jag. Nej, men jag jobbar med en del IT-företag dagligen och det jag har förstått är väldigt viktigt för många IT-bolag nu är att visa hur de kan vara en sån här brobryggare bland annat som du nämnde.
Mm.
Att man kan inte bara sitta på sin ändå och vara teknisk. För det är inte det folk är intresserade av att köpa. Det är liksom, det är en hygienfaktor mer eller mindre. Utan det är kanske hur man levererar.
Exakt.
Och just att man får förståelse för vad det är för värde man skapar. Och så.
Jag tänker också att när du beskriver din roll som beteendevetare. Så först, oj, det var, och sen så låter det helt logiskt och helt på sin plats. Att vi behöver väldigt mycket av det kopplat till just IT för att det ska bli en brygga till oss som säger att ja, vi behöver det, men vi förstår inte riktigt hur det funkar. Så både liksom kommunikation och förstå beteenden. Och, ja, så det där känns det helt logiskt.
Ja, men jag tycker det, för jag, så här, det viktigaste för mig att ha med mig när jag tänker IT, det är ju så här simplicity, simplicity, simplicity. Gör det så enkelt som möjligt. Alla ska kunna använda det, alla ska kunna förstå det. När det blir komplicerat, då fyller det inte funktionen och då tappar man jättemånga användare och så vidare. Och där tror jag att jag kan, med just beteendevetare liksom bakgrunden, så kan jag hjälpa till att få det perspektivet. Och sen har jag, idag har jag ett team som jag leder och, sen kan, och där tycker jag ju att i min liksom ledarskap så använder jag mig av beteendevetenskapen hela tiden. Liksom. Mm. Allt ifrån när det uppstår svåra situationer eller liksom privatlivet. Det händer saker i privatlivet för mina teammedlemmar eller ja, men sådär. Så att ligga nära där liksom.
Just det, för livet är en berg- och dalbana. Både det vanliga hela livet och yrkeslivet.
Ja, exakt.
Och det är lite det vi ska prata om idag. Vägval och allt möjligt. Vill du berätta om något intressant eller svårt vägval du har stått inför i ditt liv?
Ja, men jag gör ju det hela tiden. Säga. Men vägval för mig, det handlar ju väldigt mycket om att utmana sig själv, tycker jag. Så här, min bild är nog att livet tar en ju inte dit man hade tänkt sig. Jag har aldrig haft liksom så här femårsplaner eller en liksom detaljplanering för så här, nu ska jag ta det här steget, sen det här. Utan det dyker ju upp möjligheter eller utmaningar som gör att man hamnar på massa knasiga och roliga och fantastiska och läskiga vägar. Liksom. Så att jag tycker det där med vägvalen, det handlar ju väldigt mycket om att vara utanför sin komfortzon och våga göra saker som man kanske inte, eller så här, att göra saker ändå som man inte riktigt vågar. Liksom. Mm.
Jag tror också det här med att man tänker att man ska vara trygg hela tiden, då blir det inte mycket gjort, utan det handlar ju om ofta att våga göra saker trots att man känner sig orolig och rädd, men man har någonstans en övertygelse om att det här blir bättre än alternativet så, men att man förstår att man inte är trygg i allt hela tiden, det är verkligen inte välja handlar om.
Ingen kan ju på egen hand utmana och liksom ta sig an massa otäcka saker. Vi får ju försöka söka sammanhang där vi får stöd också.
Verkligen. Och jag kan tycka, nu har jag liksom Jag drivs ju lite av och går igång också på att så här kliva åt sidan eller göra grejer som jag inte alls törs egentligen. Och jag tycker nu har jag gjort det så många gånger så jag börjar också komma till en punkt när jag säger okej, nu ska jag göra det här. Och det kan ju handla om ett projekt jag levererar i jobbet, det kan handla om liksom nya initiativ jag har eller saker man gör i privatlivet. Men att jag kan gå in i så här, okej, nu kommer jag utmana mig själv. Jag tycker att det jag ska göra nu är jätteläskigt. Det gör att jag behöver så här, ja, men jag behöver ta hand om min sömn, jag behöver träna, jag behöver äta bra. För att om jag börjar slarva med det och gör superläskiga saker som jag känner mig nervös och pirrig för, då blir det för tufft liksom.
Mm. Det där är jätteviktigt, för då bygger du din trygghet inom. För jag tänkte fråga dig innan du förklarar det här. Men jag tänker, var hittar man modet och tryggheten? För jag tänker, jag är nog en liten trygghetsknarkare kan jag tänka. Fast folk nu uppfattar mig som att jag är ganska modig. Men när du säger så här, jag gillar att utmana mig själv. Så jag blir så här, hur gör man? Alltså var hittar du tryggheten? För att, som vi pratade lite om innan, som vi kommer till också, tror jag att... ibland så applåderar ju folk när man vågar, men man kan också få en del skit rent ut sagt när man gör saker utanför boxen, för det är jobbigt för en själv, men det också kan vara jobbigt för andra. Så att förutom att sova och äta bra, var hittar du tryggheten att våga?
Nej, men jag tänker två saker. Det ena, och som jag tror är, för du frågade om vägvalen tidigare, som jag också tror hör ihop med det är att jag hade förra året lyxen att gå en sån här ledarskapsutbildning som var väldigt omfattande och gedigen. Och som bestod av att man under 3 veckor utspritt på ett år. Så det var liksom 3 tillfällen, 1 vecka i stöten när man fick jobba med sitt ledarskap. Och det här handlade liksom inte om så här, men det var liksom inte en snabb väg till ledarskap. Utan första veckan, det var en vecka i Frankrike när vi bara jobbade med att landa i så här, var har jag mina värderingar? Vad är viktigt för mig? Vad kan jag kompromissa med och vad kan jag inte? Och det var ju världens lyx. Och det är ju inte alla som har möjligheten att gå en sån ledarskapsutbildning. Men jag tror att söka det där och liksom försöka landa i. Men var har jag min känsla? Vad kan jag kompromissa med och inte? Och jag tror att det den veckan framför allt gjorde för mig. Det är att jag känner att så stadigt i så här. Men det här står jag för. Mm. Det här vill jag inte skriva under på. Och det är jätteskönt på jättemånga sätt. Men det gör ju också att jag så här i magkänslan bara kan hamna i situationer där jag bara, nej, men lirar inte med mina värderingar, det lirar inte med vem jag är eller vad jag står för. Och då hamnar jag ibland i lägen när jag känner sig, men jag har inget annat val än att liksom uttrycka det eller försöka göra någonting på ett annat sätt och så vidare liksom.
Kan inte du berätta om något konkret exempel? Där det här har påverkat dig att agera på ett sätt som du kanske inte hade gjort innan?
Jo, men jag tycker det var så intressant när jag gjorde det där. För mina värderingar, det landade ju väldigt mycket i så här. När jag skalade bort allting annat och fick så här lägga undan telefonen en vecka. Och liksom, så bara, men det där med så här prestige, karriär, allt det där. Det fanns inte hos mig liksom. Utan det handlade väldigt mycket mer om så här. Nära relationer, familj är jätteviktigt för mig. Tappade jag frågan på. Kom jag av?
Ja, men det är jättehärligt för att du går in i tankarna. Nej, men jag tänker att har det lett till något konkret beslut som du har fattat som kanske var svårt?
Jag tror att det här med, jag känner ju väldigt, väldigt starkt för jämställdhet. Jag hamnar i liksom mindre situationer hela tiden. Där det är en sån grej som för mig. När män får massa fördelar för att det alltid har varit så. Eller därför att strukturen ser ut så. Eller att kvinnor inte släpps in. Då det är en sån situation. Då går jag igång liksom. Och då kan inte jag låta bli att agera. Och det gör jag i det lilla, i det stora varje dag. Jag tror en konkret grej, det är ju... Även på min arbetsplats där jag jobbar så är det ju betydligt många fler män. Och vi ser att det vi ser också är att ju längre högre upp i åldrarna man kommer. Och när män och kvinnor börjar skaffa barn och familj och sådär. Så tappar vi kvinnor på vägen. Och det där är ju så intressant. Och jag tror inte att det handlar om en sak, jag tror att det handlar om flera olika. Men jag kände nog väldigt starkt att, så här, men att fånga den gruppen, att bygga starka kvinnor är en sån grej som jag vill göra. Bygga nätverket också, för att jag kan uppleva ibland att men liksom, jo, men man får sitta vid bordet, men man kommer inte hela vägen igenom i besluten eller liksom i, när man uttrycker sig och så vidare. Men att skapa nätverket och boosten kring att det ska bli annorlunda och det finns andra nätverk och så vidare. Så då skapade jag på min arbetsplats ett kvinnligt nätverk till exempel. Därför att jag kände så tydligt att men det där är någonting, ja, men för de yngre kvinnorna och för de som liksom kliver av på vägen eller som känner det här kan inte jag kombinera med familj och så vidare. Det var alltså ett sånt konkret.
Men jag blir nyfiken nu därför att du sa att en sak du upptäckte under den här veckan var att nära relationer och familj betyder väldigt mycket. Och sen nämnde du lite senare det här att många kvinnor antingen hoppar av självmant eller inte släpps in. Vi har inte definierat ännu vad som är vad och det kan vara olika vid olika tillfällen. Men någonstans verkar det finnas ett glastak som slår till när vi bildar familj.
Ja.
Trots att vi har pappamånader och sådana saker. Och trots att fler och fler män ändå tar ut föräldraledighet. Och ja, men vad säger du själv? Vad är viktigt här då? Är det att kunna fortsätta att ha ett liv där familj och relationer får ta en stor plats och ändå sitta i ledningsrummen, ha höga positioner, ha mycket makt och inflytande?
Nej, absolut. Jag tänker, jag hörde för ett par veckor sedan, kommer jag faktiskt inte ihåg källan, men de hade tittat på effektivitet hos olika grupper. Och då hade man, jag tyckte resultatet var så intressant för att man hade sett att den gruppen som är mest effektiva på arbetet, det är småbarnsmammor. Mm. Alltså kvinnor som har småbarn. Den gruppen som är minst effektiv och som får minst gjort, det var män som har småbarn. Mm. Och det här tycker jag är så himla intressant. För jag tror också att kvinnor också har väldigt höga krav på sig själva. Man ska inte bara liksom, men vara mamman som hämtar klockan 3 och bakar bullar. Och liksom, man ska även överleverera på jobbet för att bevisa att man inte, när man blir mamma och skaffar det där andra, så kan man ändå vara någon att lita på jobbet. Och det tror jag också gör att, ja, men kraven blir så jäkla höga. Mm. Och det får man inte ihop. Medan om man liksom då, ja, men kanske, nu generaliserar jag förstår ju det liksom. Men om man som om man kanske tänker, ja men jag har småbarn nu, det får liksom, jag kan inte överleverera, men jag vill ändå sitta vid bordet, då blir det inte lika jobbigt liksom. Mm.
Jag håller med. Tänk om vi kunde rusta där. För jag tänker, det är ju två delar. Det ena är ju, så jag också kan känna att när jag hör ofta att folk säger, ja, men det kan jag inte göra nu för jag har små barn. Och då är det så här, nej okej, du kan inte pendla och jobba utomlands på veckan. Alltså, så. Men när det handlar om att backa från till exempel en chefsposition eller en spännande utmaning, då är det hela tiden som att vi lätt, och kvinnor då framförallt, och jag generaliserar också nu, men fastnar i att vi tänker att nej, men det här kommer kräva så mycket av mig så att jag inte kan vara en bra förälder. Men om vi bryter ner det och tittar på vad det är som faktiskt krävs, så är det ju sällan att sitta på jobbet 10 timmar per dag, utan med all teknologi och allting vi har så kan vi ofta få till, för det vi vill åt från den här kvinnan ofta, det är ju hennes kompetens, och den är inte ett visst antal timmar per dag. Och sen behöver vi samtidigt då jobba på arbetsplatsen med att visa på de här öppna dörrarna, där vi också visar att vi vill ge dig den här möjligheten. Vi förväntar oss inte att du ska bo på jobbet och liksom skaffa barnvakt till barnen, utan det kommer att gå att lösa. Det är klart att det ibland kommer bli knepigt, så vi behöver ju, men jag känner mycket att jag brinner för det där att just rusta igen, fast jag sa att jag själv kan vara feg, att när någon säger, ja, fast det kan jag inte göra för att, ja, nu har jag ju barn och allting, och bara, men du behövs, alltså de här människorna behövs ju, att visa att det går att göra karriär och ha liksom tuffa roller trots att vi faktiskt får ihop livet. För det går.
Ja, men det går. Och jag tror att det man också kan behöva är hjälp med prioriteringen. Att man är sådär, ja men nej, det går inte att jobba 10 timmar. Gör inte de här 3 grejerna. Gör de här 5 grejerna. Liksom. Och hjälpa till med den prioriteringen. Och också sortera, ja men massa andra influenser och krav som jag och jag tror kvinnor generellt upplever. Igår fick jag liksom ett reklammejl där det stod så här: julen kommer tidigt i år, nu har vi 50% rabatt på Botox. Ja. Och då kände jag så här, ah, men fy fan, liksom, det här, Ja, men det, och jag måste ju ligga i någon målgrupp där man har tänkt så här, men 39 år och kvinna, hon vill det.
Nu är det dags. Botox,
nu är det dags liksom. Mm,
för du vill vara slät.
Exakt, och jag kan känna sådär, men det handlar ju inte bara om att man ska överleva det där på jobbet och vara en superbra mamma. Man ska också vara skitsnygg och vältränad och äta plantbaserat och liksom rädda världen och bla 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 bla.
Mm.
Och jag tror, sen är man ju barn av sin tid och jag kämpar också med alla de där grejerna, men jag kan också väldigt tydligt vara så här, de här grejerna, det här vill jag inte göra. Mm. Det här racet vill jag inte vara med i liksom. Mm.
Om vi kommer in på om man tänker vägskäl, för att du är medveten om de här, för det här är ju såna knasiga normer som vi lätt matar i sociala medier, och jag gillar också att prata om det här, att det är inga sanningar, vi måste bryta dem. Men jag tänker att har du kommit till ett just vägskäl där du bara känner att nej, nu bestämmer jag att det här bryr jag mig inte om, jag vill inte signa upp för 50% botox. Alltså, kan du liksom dra dig till minnes att du har liksom att det varit just ett vägskäl när du känner att nej, men nu vet jag vad jag bryr mig om. Var det kopplat till det här med värderingen eller har det kommit tidigare så?
Ja, men jag hade 1,5 år när jag stängde av alla sociala medier. Sen använde jag i och för sig LinkedIn därför att det tycker jag är någon annan typ av kanal. Så, men där jag stängde ner både Instagram och Facebook under 1,5 år för att jag kände sådär. Men det ger mig massa saker som jag inte vill ha. Dels att jag liksom, ja men, krav eller att jag känner brister hos mig själv eller saker man måste åtgärda eller som jag också vill vara. Men också att man blir värsta bekräftelseknarkan. Att jag blir det, att sen när man lägger ut en post att man bara, men gud, varför är det ingen som lär? Och jag bara kände så här, det där, jag vill inte lägga min energi på det där. För jag lägger ju nästan alltid ut saker som gör mig glad eller situationer som liksom ger mig värme, och då jag borde skita i om någon annan bryr sig liksom. Så.
Ja, vad härligt.
Ja, men hur kan man tänka där då? För jag tror att vi är ju programmerade så. Det är svårt att gå emot det. Alltså, har vi lagt upp någonting så blir vi programmerade också på att kolla om det kom några likes. Och jag tänker att som du säger, det kan ju, du stängde ner helt, men det kan också vara positiva grejer man får.
För jag delar med mig av en sak?
Ja.
Men för vi är ju rätt aktiva på LinkedIn också. Mm. Och det finns liksom en affärsnytta med det för oss, samtidigt som det är kul. Och det är ju intressant för oss med statistik. Vem tittar och sådär, hur många. Men här om veckan så, jag sprang och lyssnade på någon podd som jag tyckte var helt fantastisk. Och så var jag alldeles full av tankar på det här. Och det var ett ganska långt resonemang. Det kallas för machine bias. Det kan vi prata om någon annan gång. Och algoritmer som skiter där de äter. Roligt uttryck, va? Ja. Men okej, det här var ett stickspår. Mm. Men så kände jag så här, jag ska skriva ett jättelångt inlägg. Så långt som är som maxantalet inlägg på LinkedIn. Tecken. Och så lägger jag ut det. Och det kommer nog inte läsas av så många. Men gud vad jag vill lägga ut det. Och så gjorde jag det. Mm. Jag tror kanske 10 gillade det eller någonting. Mm. Och jag bara, yes, där satt den.
Mm.
Ja, men det kanske låter löjligt. Men det var just det. Det kan väl jag också göra för 17.
Ja. Men precis, men att det kanske, för där tänker jag att det, jag vill också ha likes. Alltså jag är ju väldigt aktiv på sociala medier. Men att det går inte så djupt hos mig. Alltså min identitet är inte där. Utan att det är en kul bonus. Men det är inte det mitt liksom värde eller mitt självförtroende bygger på. Och där tänker jag att man kanske kan behöva göra en distinktion. Att, också det här med att sak och person lite där. Ja.
Jag håller med om det. Och nu är jag ju faktiskt tillbaka på Facebook och Instagram igen, sen typ ett kvartal. Men det är skillnad. Det är också jag skulle ju aldrig ha pushnotiser, jag skulle aldrig, ja då inbilla mig att jag styr bättre själv när jag är inne och tittar och så vidare.
Ja, men jag tänker bara att ta sig tiden för den där reflektionen. Vad är det som gynnar mig och vad som inte gynnar mig?
Mm.
Och som du brukar säga, Annie, långsiktigt.
Mm.
Att just det här och nu, ja men så, få behålla den här inre kompassen, få skriva om någonting som ingen intresserad av att jag skriver om i alla fall.
Men jag tänker just det där med att vi kommer tillbaka till att våga och att hitta trygghet. För att vi står ofta inför, alltså vi fattar enormt mycket beslut under en dag. Men jag tänker att många sitter med en önskan om någonting de vill förändra. Och du känns jättemodig. Jag vet att Boel är ganska modig också. Hon kastas ut från flygplan och grejer. Men, och jag kan nog vara modig ibland. Men jag tänkte på det du sa där med värderingar. Att jag tänker att det är ju när jag är i kontakt med mina värderingar. Då är inte saker så läskiga längre. För att när jag tar besluten den vägen, vilket jag sitter med sånt just nu, Och jag behöver, det här jätteflummigt, jag och Agnete, vår tekniker, pratar om det här, att jag behöver ut i skogen för att hitta mina värderingar. Alltså så krasst är det. Om jag kommer ut i skogen, då skalar jag av intryck och så känner jag efter, vad är viktigt för mig? Och i det här beslutet, ska jag gå vänster eller höger? Och det är så klart.
Mm.
Sen är det jobbigt att ta det och göra det, men jag bara, nej men jag vet, jag har ju landat i magen. Så.
Jag måste fråga dig, för att den där aha-känslan kan jag också känna igen just när man får tid att vara lite kanske i fred. Mm. Ibland helt själv, men ibland i sällskap med någon som är ett viktigt bollplank eller nära vän eller så. Och då kan jag känna igen att ibland i livet har jag fått de här aha-upplevelserna, det här är viktigt, det här ska jag göra, ingenting annat. Och sen när jag liksom kommer tillbaka i den vanliga världen och allt är som vanligt, då blir det som att ja, som att du vet, man har drömt något eller oj, var jag lite berusad där ute i skogen. Ja. Plötsligt framstår det inte som så självklart och det blir lite otäckt.
Mm.
Har ni varit med om det också, att man tvivlar sen?
Ja.
Och då är det inte så lätt alltid att hålla i det där som verkar klart. Eller?
Nej.
Du har kanske tränat på det mycket också, Annie, att ta med dig de här insikterna och lita på dem.
Nej, men det är intressant att höra hur du resonerar. Men jag tänker också just att det handlar också om det här, det handlar ju ofta om att bryta. Det är ju egentligen någonting som ska brytas, ett beteende.
Mm.
Och då är det ju så att det kan ju vara att den bilden man fick där ute i skogen är jättestor. Men det jag behöver göra när jag kommer tillbaka, måste jag bryta ner till minsta beståndsdel. Okej, det handlar om att jag ska kanske ringa ett samtal först. Eller jag ska skriva ner en plan, eller jag ska kolla upp någonting. För att det känns så enormt när man kommer tillbaka, när man ska göra allt. För du kommer tillbaka till dina gamla vanor. Så. Hur tänker du där?
Nej, men jag känner ju igen mig jättemycket i det där. Att man liksom, för mig är det löpningen och träningen som är grejen. Att när jag går ut och springer, då rensar jag huvudet. Och då blir jag så här ren i själen och liksom kroppen. Och det kan jag ha ett tag efteråt och då har jag jättelätt att komma i kontakt med det där. Sen när det handlar om stora beslut, och jag har varit i ett sånt under hösten, då tror jag det handlar inte om en löptur eller en promenad i skogen, utan då kunde det vara verkligen så att jag bara på morgonen bara, ja jag ska göra det här. Vid lunch bara, nej jag ska inte göra det. Och vid kvällen bara, jo men jag ska nog våga. Och så kunde det liksom, och då känner jag så, men då får man stå ut med att det behöver landa i kroppen och att saker ibland tar tid. Och det är mitt svåraste, för jag är superrastlös. Men att då får jag så här, okej, försök stå ut med att du kommer att sortera ut det. Ha tilltro till att det kommer landa i magen. Och så kanske det tar en vecka eller en månad eller 6 månader. Men de stora besluten, det är ju inte bara en, det är inte bara en skogspromenad liksom.
Och då kanske man också hinner diskutera med andra och hinner kartlägga riskerna.
Ja.
Och lite som vi pratade om man gör en stor förändring, då kommer det komma negativa konsekvenser ofta också.
Mm.
För ingenting är ju bara positivt.
Nej.
Ja, vilka blir de då? Lite som när ni jobbar med säkerhet.
Mm.
Som vad är luckorna i det här systemet jämfört med det där?
Mm.
Och
mm.
Vilket är det minst dåliga och hur kan jag hantera negativa efterverkningar.
Ja, men precis.
Och jag tänker också där, just det där som du var inne på, att då hinner man bolla med någon man litar på. Alltså, vet du vad jag tänker göra så här? Var helt ärlig nu.
Mm.
Och man kanske säger, ja, det låter helt galet, men det låter också helt rätt. Och att när någonting är helt galet och rätt, så är det också inte något som man kanske ändrar från måndag till tisdag, utan det behöver vara en process. Jag har en sån här, det här är ju så här, det skulle kunna vara en filmsekvens, men när jag fattade ett väldigt tufft beslut då, och nu försöker jag vara klimatsmart, men i det här fallet så åkte jag faktiskt till Marocko en vecka och surfade, och så gick jag fram och tillbaka på en strand och bara jobbade igenom det här beslutet så här, och landade hela tiden att nej, jag ska göra det, för att jag tog alla alternativ, men om det här händer då, ja då löser jag det.
Mm.
Ja, om det här händer då, och hela tiden så ställde jag emot att om jag inte fattar det så blir det långsiktigt värre.
Mm.
Och då kunde jag lita på, sen när jag var tvungen att stå där och det var jättejobbigt, så vet jag att jag har tänkt igenom allt. Och ändå så blev det ändå inte som man hade tänkt. Men jag har tänkt igenom allt jag visste då. Och det här är befattat med magen. Så att, visst kan man vara spontan och gå på magkänsla. Men stora grejer, det är ju inte fel som du säger, lägga 1, 2, 3, 10 promenader och löprundor. Och verkligen tänka igenom och bolla med någon som har ett annat perspektiv.
Mm.
Så att man, ja, för det är klart att vore det lätt att fatta beslut och förändringar, då skulle vi ju göra det hela tiden.
Och sen kan jag tycka också, när man fattar beslut som kanske inte går 100% i enlighet med den där mallen som så himla ofta finns, så brukar jag också sådär, men förbereda mig på att ja, men det, okay, nu har jag landat i att det är så här jag måste göra. Det är rätt beslut. Eller jag behöver liksom sticka ut hakan här. Eller säga vad jag tycker om de här frågorna eller så. Det kommer också resultera i att jag blir ifrågasatt och att jag får skit. Liksom. Mm. Och det tycker jag att förbereda sig för det. För då när det kommer, då går det liksom inte under huden på samma sätt.
Nej.
Men om man inte, utan bara, och det vet jag att jag gjorde mycket, ja, men det är väl livets gång som man lärde mig att förbereda mig för det. Men liksom när jag var yngre eller så gick in, liksom, ja, men nu har jag bestämt mig för det här, nu ska jag göra så. Och så var det liksom, kom det kritik eller att, ja, men, att man får skit eller ifrågasättande från andra personer. Att jag kunde liksom, jag blev så berörd eller att det kom åt mig. Medan nu kan jag, ja, men förbereder man sig, då har man också... Men det handlar om dem liksom. Och att de inte har samma värderingar eller gör en annan prioritering eller drivs av andra saker eller sådär.
Mm. Jag tänker att om man har en ledarroll, det talas ju ofta om det där att chefer inte är kompisar och det handlar ju inte om att bli omtyckt av alla. Och jag tänker att då måste man också kunna fundera igenom ett vägval och sen se, okej, det här kommer inte vara bra för alla och det kommer finnas de som inte gillar det. Och då kan man ju också respektfullt bemöta den som är kritisk och säga, men jag förstår att du har en annan synpunkt.
Mm.
Och det är ju okej, men nu har jag bestämt det här. Den tryggheten skulle man ju vilja ha då.
Ja, men verkligen. Och sen tycker jag, nej men, jag vet inte, det där med man ska inte vara kompisar, det kanske man inte ska vara. Och som ledare... I ett värderingsdrivet ledarskap som ju blir viktigare och viktigare idag så innebär ju det också att fatta ibland svåra beslut som inte är bekväma och som kräver massa mod att fatta och kommunicera. Men man måste ju ändå kunna göra det på ett respektfullt och bra sätt. Liksom. Mm. Och det kan jag känna så här, ja, men man ska fasiken alltid vara en snällis. Liksom. Det lönar sig alltid då, även när jag har fattat de där svåra besluten. Om jag möter någon på stan, jag ska ändå kunna känna så här, amen, jag gjorde det bästa jag kunde. Liksom. Mm. Och,
det är,
ja, men och också ha respekt för att när man fattar tuffa beslut att det väcker jättemycket oro. Eller, ja, men det kan ju vara vi eller ledningsgruppen har varit i en situation där vi har varit i en process och liksom funderat över saker länge. När det kommuniceras så kommer ju det som nyheter för de andra. Och det är klart att de behöver ju också tid att processa det och det måste man ha respekt för. Och respekt för att ja, men alla människor är olika, går igång på olika saker, det väcker massa rädsla. Och det handlar ju när man inte får fatta besluten själv eller äger sina egna beslut så det är klart att det också triggar igång massa grejer. Liksom.
Mm.
Så att man måste vara snäll. Liksom.
Mm. Och har man den relationen, då, alltså om vi har en god relation, då kan man, alltså mina kompisar säger det här tough love, liksom, att de kan komma och säga så här, nu tycker jag du har betett, alltså det finns utrymme för det när den här tilliten liksom, finns, finns till varandra.
Ja. Jag tänkte en viktig aha-upplevelse jag hade för, vad kan det vara, 10-12 år sedan, var, jag jobbar mycket på egen hand och ofta valt kanske en lite annorlunda väg och inte framförallt valt trygghet och sådär. Och då kan man ju tycka, åh vad bra att inte göra som alla andra. Men när det inte leder till något bra så måste man ju liksom kunna se det.
Mm.
Och jag var i något sammanhang, jag var egenföretagare länge. Själv, alltså inte i något bolag där jag hade massa anställda och så, utan det var bara jag. Och det kanske inte jag såg riktigt tydligt på tills jag var i ett sammanhang där en kvinna sa så här. Jag hade just haft en kort presentation för henne för jag ville sälja in någonting. Jag ville att något skulle hända där då. Så jag ville väl egentligen att hon bara skulle applådera och säga, är det taget, vi har en deal. Men det sa hon inte, utan hon kom med lite, så här, ja, lite feedback av varierande karaktär. Hon tyckte vissa saker var bra och andra behövde förbättras. Men så tittade hon på mig och så sa hon så här, och så kommer du med det här mitt i livet. Och med barn där hemma. Och så är du själv. Jaha, tänkte jag och känner mig lite ifrågasatt.
Mm.
Ja, du vet sånt. Killarna, de kommer ofta direkt från KTH. Och de är alltid två. Och just där och då kände jag bara att det kröp lite i mig. Men det där satte igång jättemycket saker för mig.
Mm.
Det här att jag såg plötsligt att vad ensam jag var. Och varför var jag det? För det var ju inte det som gav bäst resultat någonstans egentligen. Så det ledde till en massa olika förändringar.
Mm.
Och sen Det är ju viktigt tycker jag att prata om, nu är det ju så inne och så här, ja, men misslyckanden och fail och det finns allt ifrån liksom fuck up nights när folk ska dela hur de misslyckades en gång och sen blev det helt fantastiskt. Men det går ju liksom inte att komma undan att gör man grejer man inte har gjort förut, kliver man utanför sin komfortzon, då kommer man att misslyckas. Och det kan vara så jäkla jobbigt liksom. Och det kan sätta en massa självtvivel. Och, men då gäller det också att liksom laddat lite för det innan. Och jag har de här personerna som kommer att liksom gilla mig ändå. Eller som kommer att liksom stå bredvid mig ändå. Och sen också så där efteråt, när man är över att det är skitjobbigt. När man har kommit ur misslyckandets skam eller vad det nu är man känner liksom. Så har man ju lärt sig skitmycket.
Oh ja, ja, verkligen. Så. Ja.
Men, ja, jag måste bara säga en sak där. Jag tycker det är fullt av, och har alltid varit fullt av i tidningar och medier av så här, person X delar med sig. Det var så tufft när jag var ung och jag var som bråkstake. Men nu är jag en framgångsrik företagare. Yay, alla kan lyckas. Och så tänker jag så här, men hur gick det för dem som inte blev framgångsrika? Alltså det är så himla lätt att prata om misslyckandena efteråt när det har gått bra.
Ja.
Men vi tappar ju alla berättelser där det inte har gått bra. Nu menar jag ju inte att man inte ska våga misslyckas, men ni förstår lite hur jag tänker. Jag skulle vilja att det var mer okej att prata om det som är jobbigt nu. Men det vet jag inte själv om jag ens vågar.
Nej.
Men jag bara vill säga det.
Nej, men jag tänker också där att väldigt så här, nära reflektion att så här, men om det här inte blir bra, det är första gången jag gör det för 17 gubbar. Hur sannolikt är det att det ska bli helt perfekt egentligen?
Exakt.
Men om jag reflekterar under processen och så lär jag mig, och då kommer det bli mycket bättre nästa gång. Men jag kan ofta tänka där att jag har inga problem med om det går åt pipan för mig, men däremot har jag problem med om det går ut över andra. Det kan jag tycka är väldigt, väldigt jobbigt. Jag har som en personlig reflektion hamnat där när jag har sprungit mina de här galna långa loppen, att jag har tänkt så här, vet du vad, Ann-Sofie, nu får du baxa dig i mål, därför att du har lagt jättemycket tid på den här träningen, din man står och väntar i målet och vi har liksom offrat hela helgen för det här, och om du failar nu, då är det en massa andra människor som har fått ställa upp för dig. Så ibland får man ju ta de här andra liksom, perspektiven också, men precis, jag tycker man ska liksom fundera på vad misslyckanden faktiskt betyder och inte tro att det är något man bara ska. Att det är klart att det är bra för man lär sig av dem, men att vara hur, ja,
jag tänker
vad kan
att man
lära
sig ta sig ur dem också, och då är i alla fall min lärdom apropå det där jag sa tidigare, att man behöver ju andra människor, och det hade jag behövt säga till mig själv mycket mycket tidigare, att det är okej att be om hjälp och, liksom, och säga så här, nu går det jättedåligt. Men det är inget roligt.
Nej,
det är det inte, men det tycker jag också att det har livets gång också lärt mig, att just det där med att be om hjälp och försöka sådär. Ja, men andra kanske inte förstår att man tycker att det är jobbigt eller att man har det supertufft eller sådär. Att ibland är det ju väldigt uppenbart, men ibland också att säga så här, men nu är det liksom, nu är det supertufft och jag behöver hjälp. Så, och sen tror jag också så här, jag är otroligt noga med så här, sömn, mat och motion när jag har tuffa perioder. Det är i och för sig alltid, för mig det är grundpelare. Men det blir ännu viktigare när det svajar. Liksom. Och det tror jag också att det är väldigt lätt att det är svårt att sova när det är tufft. Eller att man liksom, inte har tappat aptiten lite eller inte tar sig tiden att träna för man är så himla trött och orkar inte och så vidare. Men att försöka tvinga sig själv att göra det där. För det är också en positiv spiral och gör att det är lättare.
Och jag tänker också så här, lite praktiska rutiner kanske kan vara något skönt att hålla sig i när det blåser.
Men också att det stärker ju hjärnan att fatta beslut. Att är det någonting jobbigt vi behöver fundera på, så vill vi ju ha tankekraft att resonera på ett sunt sätt. Och det får vi faktiskt genom att röra på oss, genom att sova ordentligt och så gott det går, och också att äta bra, för att annars så blir det bara ännu svårare att reda ut vad som är rätt och fel och sådär. Men vi kommer tillbaka till det här med att vi behöver ha folk vid vår sida. Det är inte alltid samma person fyller alla roller, utan ibland så har man en person som man ringer och grinar hos, och så har man en annan som man behöver bolla tuffa beslut med, men man står liksom inte själv så.
Nej, kan vi inte säga, nu är det ju snart jul när vi spelar in där. Kan vi inte säga det, runt jul brukar man ju ofta prata om så att man ger pengar till bra verksamheter. Kan vi inte säga att våga be om hjälp i jul?
Ja, men verkligen, bra råd. Ja. Och det tycker jag också, om jag tänker ur mitt egna perspektiv, när folk kommer till mig och är så här, gud det här, jag sorterar inte ut det här, eller jag har liksom, det här är supertufft för mig. Det bygger ju också relation, och det bygger ett annat djup i relationerna, så att att göra det är väldigt sällan dåligt liksom, mm. att be om hjälp menar jag då, utan det skapar en annan typ av relation och att ja.
Dela en sorg, halv sorg brukar man säga, men jag känner, det är ju samma med problem och utmaningar, att dela det med någon, bara om man ibland sätter ord på det själv så får man en tydligare bild av vad det är, men det är ju absolut, det stärker ju oss i relationer också.
Och då tänker jag så här, kan inte ni som lyssnar hjälpa oss? För vi behöver er för att göra ett bra program. Vi vill ju veta vad ni tänker och tycker, dela med er av egna välval, funderingar och kanske till och med problem som ni står i just nu, om ni vill och vågar. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade, och tack Caroline för att du kom hit.
Tack snälla.
Vi tackar Twitch Health, vår partner, och Agda Media för den här produktionen.
Och om ni lyssnar före jul så önskar vi en riktigt god jul, god ledighet och annars gott nytt år. Och så hörs vi igen snart.
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.